Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 14 2026. Utgivningsdag för den här tidningen är onsdag den 6 maj i appen och på webben, och CD-skivan kommer som vanligt några dagar senare. Jag heter Marcus Morey Haldin. Välkomna till veckans innehåll. Inslag 1. Nytt centrum för ögonforskning. Sankt Eriks ögonsjukhus har i samarbete med Karolinska institutet inrättat det nya forskningsnavet som är helt inriktat på syn- och ögonforskning. Förhoppningen är att det ska gynna framtagandet av nya läkemedel och behandlingar och att patienter ska kunna vara med i tidiga kliniska patientstudier. Inslag 2. Maskrosfontän invigd i Nacka. I den nya stadshusparken i närheten av Nacka Forum i Nacka invigdes i onsdags en ny maskrosfontän. Eller, den är egentligen nygammal, men den står på en ny plats, en plats i förvandling, och 300 barn var där och sjöng. Inslag 3. Telegram. Om att det är många paraidrottare på elitnivå som aldrig blivit testade för doping. Pendeltågen påverkas under Kristi himmelsfärdshelgen. Fler barn får kostnadsfri TBE-vaccination. Influensavaccin minskar risken för hjärtinfarkt. Skulpturen Orfeusgruppen utanför konserthuset på Hötorget restaureras. Och så samlade SRFs färdtjänstkampanj in 16 000 namnunderskrifter. Inslag 4. Statsministerns glassbild. Förra veckans snackis i sociala medier var en bild som Moderaterna la upp på sin Instagram den 1 maj. Den visar statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson som äter glass. Men det var bildtexten som det blev debatt om. Inslag 5. Nu ska båten i sjön. Sjösättning är lite som julafton för båtfolk. Och vi fick vara med när Petter Fielding, som är aktiv i seglare med synnedsättning, la ner sin båt i vattnet vid Årstaviken. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Nästa nummer kommer nästa onsdag, den 13 maj. Hej så länge! Inslag 1. Nytt centrum för ögonforskning.
Sveriges första kliniska forskningscentrum som är helt inriktat på syn- och ögonforskning har inrättats på Sankt Eriks ögonsjukhus i Region Stockholm. Och det här i nära samarbete med Karolinska institutet, KI. Vad det innebär både ur forsknings- och patientperspektiv ska vi få veta mer om. Jag har med mig Göte Johannesson, chefsläkare och forskningschef vid Sankt Eriks ögonsjukhus. Välkommen!
Tack så mycket!
Vad har det här centret för uppgift?
Målet med det här centret är att vi ska underlätta genomförandet av kliniska prövningar inom oftalmologi eller ögonsjukdomar. Så det är det primära. Och sen blir det ju då en bonus av det att genom att skapa infrastruktur och anställa människor som kan förstå sig på allt som det administrativa runt forskning, så kommer det också underlätta för kliniska akademiska studier och våra forskare som vi har på sjukhuset.
Göte Johannesson säger att Sverige låg i framkant inom medicinsk forskning på 90-talet, men att Sverige sedan dess har tappat mark. Men nu finns nya incitament, bland annat politiska från regionen, som vill utöka forskningen inom fältet, och där ingår ögonforskning. Det som kommer ske inom centret är både kliniska studier med patienter, där man kan få prova nya läkemedel och behandlingar. Det kan också vara läkemedelsstudier och medicintekniska studier som gäller apparater som används inom ögonbehandling, till exempel ögontryckmätare.
Grovt så kan man ju säga så här att man kan prata om en basforskning där det är i labb eller på djur eller något liknande. Sen har vi kliniska studier, det är när vi jobbar med patienter inom sjukvården och gör olika experiment eller prövningar eller ser hur saker och ting är runt sjukdomar och behandlingar.
Och då undrar man ju förstås, hur kan det här komma nuvarande och kommande patienter till del rent praktiskt och konkret?
Jag tror att det finns på många plan. Ett är ju att genom deltagande av studier så blir man ofta väldigt väl omhändertagen. Man får extra kontroller, man får extra undersökningar, så man får bättre koll på sin ögonhälsa kan vi säga i det här fallet. Det andra är att när vi då får möjlighet att prova nya spetsläkemedel som har forskats fram, då har ju svenska patienter möjlighet att få ta del av de här läkemedlen i form av de här studierna. Och ofta är det ju så att genom att vara deltagande i sådana studier så finns det ju en större möjlighet att kunna använda de läkemedlen sen efter studien också, även om det är naturligtvis ingen garanti. Så det är ju de huvudsakliga, konkreta, direkta effekterna för patienterna.
Vilka ögonsjukdomar är det som ni har kliniska studier på nu och vilka skulle kunna vara aktuella i en nära framtid?
Vi har bland annat glaukom, flera studier. Vi har näthinnans olika sjukdomar, bland annat åldersförändringen i gula fläcken. Eller vi har forskning på hornhinnan, på gråstarr. Så egentligen kan man ju säga att det finns de flesta delar av ögat som vi forskar på. Också ett stort forskningsfält hos oss är ju inom cancer och ögoncancer kan man säga.
Om man är patient, kan man då få reda på vilken forskning eller vilka studier ni håller på med om man vill anmäla sitt intresse och vara med i en studie i förväg?
Det finns inte något sätt som är enkelt just nu, men vi har precis så sent som igår diskuterat hur vi kan underlätta det för allmänheten kan man säga. Det allmänna tipset är ju att höra av sig till sin läkare och fråga om de känner till någon studie som pågår. Så ser vi också att vi ska försöka informera kollegorna, dels i Stockholmsregionen men även nationellt.
Hur kommer det här påverka den övriga verksamheten? Betyder det att ni kan ta emot fler eller färre patienter? Kan det påverka väntetiden för behandling eller operationer?
Det är inte tanken att det ska göra det, utan snarare så att nu om det här växer och blir som vi hoppas stort, då innebär det ju att det kommer intäkter till det här centret och vilket i sin tur kommer då göra att vi kan vara fler medarbetare på sjukhuset.
Varför behövs det här? Det pågår ju redan forskning, ögonforskning på Sankt Erik och KI.
Det mesta av den forskning som pågår på KI och Sankt Eriks är akademiska studier. Och med det menar jag, det är forskarinitierade, de är inte sponsrade av läkemedelsindustrin eller medicinsk teknisk industrin, alltså apparater som vi använder. Så att det handlar om att forskarna, de kommer på en forskningsidé, de söker pengar från anslagsgivare och så genomdriver man sin studie. Och det är ju jättebra och det vill vi fortsätta med. Det som vi också har varit involverade i, det är ju de här så kallade kliniska prövningarna när ett företag står bakom studien och kommer med en önskan. Vi skulle vilja testa den här molekylen eller behandlingen eller något liknande. Och det, även om vi har varit involverade så har det saknats en struktur runt det här. Så att nu genom det här centret så blir det enklare för industrin att kontakta oss. De får snabbt svar och vi kan enklare leverera och delta i sådana studier.
Så betyder det här att det är företag, alltså ekonomiska intressen som naturligtvis kommer komma patienterna säkert till del, men som är drivande på vad ni ska forska på?
Ja, precis. Så är det. Och man ska ju komma ihåg att all den behandling och de läkemedel vi använder idag inom sjukvården är ju tillkomna genom att det måste ju gå igenom en rigorös kontroll och studier för att bli godkända att använda inom sjukvården. Det är ju just sådana här Då måste ju företagen prata med sjukvården för att kunna genomföra de teststudier innan de blir godkända. Och det är ju sådana prövningar som vi vill göra.
Hur kommer det här kunna påverka den mer så här grundforskning då som inte är specialiserad då kring att ta fram ett visst läkemedel?
Jag tror att det är inte konkurrerande så, utan det som det påverkar är att vi egentligen underlättar för ytterligare forskning.
Vad tror du att det här centret betyder i ett större internationellt forskningssammanhang inom ögonforskning?
Vi kan ju börja på den nationella nivån, att där har vi tillsammans med de övriga universitetsklinikerna inom ögon också diskuterat och kommer att skapa ett nätverk för att underlätta gemensamma studier där man behöver flera olika sites som det kallas, som man samlar data på. Men även om man breddar sig och tittar nordiskt och samarbetar med våra nordiska grannländer, det ligger ju närmast till hands. Men även naturligtvis om det kommer internationella företag som önskar att samarbeta med oss så är det ju välkommet.
Vad hoppas du med det här centret om vi säger inom 5 år?
Inom 5 år så hoppas jag att inom ögonsfären så kommer industrin se forskningscentret på Sankt Eriks ögonsjukhus som ett givet alternativ när man ska göra en klinisk studie. Om det så är i början av sin testning av ett läkemedel eller en apparat eller vid ett senare stadie.
Tanken med centret är att det ska bli självfinansierande på sikt. De intäkter som kommer in från företag som vill göra sina studier där ska bekosta de administrativa tjänster som tillsatts. Men nu i startstadiet har projektet fått ett långsiktigt årligt stöd från en stiftelse och Göte Johannesson säger att det inte blir ökade kostnader för Region Stockholm.
Nej, det har ni inte gjort, utan vi har en donation som har hjälpt oss nu till att starta, så vi finansierar genom den i början. Edgar Frank stiftelse heter det. Men sen är ju tanken att det här ska bli självfinansierande, så att de intäkter centret genererar genom studieåtagande kommer att betala för infrastrukturen och löner. Och förhoppningsvis kunna stötta övrig forskning också.
Det sa Göte Johannesson, chefsläkare på Sankt Eriks ögonsjukhus. Satsningen för det här ögoncentret förväntas bli permanent och har redan fått flera förfrågningar från företag som vill använda ögoncentrets tjänster, enligt Göte Johannesson. Inslag 2. Maskrosfontän invigd i Nacka.
Den 29 april invigdes konstfontänen Maskrosbollen utanför Nacka stadshus i det som ska bli den nya stadshusparken som ligger nära Nacka Forum, en sådär 15 minuter med buss från Slussen. Vi kommer att berätta mer om själva fontänen och hur den ser ut, men först lite om invigningen. Nackas förskolor var inbjudna och cirka 300 barn deltog i firandet under en klarblå himmel. Många med gula maskroshuvudbonader specialdesignade för tillfället. Och maskrossången hade de fått öva på, så den sjöngs både en och två gånger. Efter sång och politikertal så var det dags att trycka på knappen och låta vattnet flöda genom vattenrören som är utformade med bakvända sprinklermunstycken som gör att det bildas en boll av vattenstrålar likt en maskros i frö mitt i fontänen. Om namnet Maskrosbollen låter bekant är det för att fontänen är nygammal. Den utformades efter Anita Modins skisser och invigdes första gången utanför Norra Latin på Norra Bantorget den 7 augusti 1998 i samband med LOs 100-årsjubileum. Sen så har den skänkts till Nacka av LO och skulle ha invigts i samband med en konstfestival i juni förra året. Men det gjorde den inte. Först var politikerna oense om både placering och om man inte skulle vänta på att den nya stadshusparken skulle bli helt färdigplanerad. Så invigningen sköts upp till augusti förra året, men innan dess så hann tjuvar slå till. Och samtliga spröt som utgör maskrosblommans form stals vid ett inbrott i den container där de var inlåsta inför installationen. Men nu står den alltså här med vattnet forsande. Och vi ska få lite hjälp med syntolkningen av ett av alla barn på plats, Imani, från förskolan Krabban i Fisksätra. Hon har just mumsat färdigt på invigningspopcornen som delades ut.
Den har en stolpe med en massa små stolpar. Och de små stolparna sprutar ut vatten till fontänen. Och sen så blåser det upp vatten från fontänen.
Nästa person att få beskriva fontänen är Nacka kommuns stadskreatör, Fredrika Friberg.
Det här är ju en fontän som är cirkulär, rund i sin form. Och bredden längst ner är väl ungefär, vad kan det vara, 15 meter kanske, 10-12 i alla fall. En väldigt stor fontän. Den ligger två lager, ungefär som en bröllopstårta kan man säga. Med en större cirkel nere, sen en liten mindre cirkel uppe på då, som två lager. Och i mitten av den översta liksom tårtdelen eller cirkeln kan man säga, så går det då upp en stång som är kanske 3 meter hög. Och sen har vi en maskrosboll så som de ser ut när de har blommat ut, alltså med spröt ut runt som en stor boll som är också i sig kanske 3 meter stor, så att det sprutar vatten då ur de här spröten som kommer ut. Så att ja, sen har vi lite extra vattenfontäner, om man ska säga vattenstrålar som sprutar runt omkring. Så att det är en stor, gigantisk, magnifik fontän i granit.
Och de här mindre vattenstrålarna, eller vattenpelarna som hon beskriver, de är 9 till antalet och omringar alltså själva bollen. Men fontänen är ju då bara starten av en omvandling av den plats som vi står på.
Ja, alltså vi befinner oss ju nu i kommande stadshusparken. Bakom här har vi Nacka stadshus och hela den här ytan som är här framför Nacka stadshus ska ju bli en park så småningom. Så det här är ju första delen kan man nästan säga i den kommande stadshusparkens utveckling. Så den här gången börjar vi med konsten mitt i. Och sen så kommer det byggas på med massa saker runt omkring här. Med planteringar och olika aktiviteter och sådär att göra. Men Nacka bygger ju stad. Liksom. Det byggs ju på massa runt omkring här. Vi har tagit hela nya gatan med mängder av nya bostäder. Och det byggs både bostäder och företagslokaler och sådär. Så Nacka växer så det knakar och har inte haft någon centralpark av det här slaget tidigare. Så att, här mitt i centrala Nacka så ska det naturligtvis finnas en park som tillhör alla.
Och eftersom Fredrika Friberg både varit med och invigningstalat och arbetat med statyn ett längre tag, så har hon såklart hunnit tänka mycket på maskrosen som symbol.
Man kan ju se på den på lite olika sätt. Vi är ju lite tränade på att maskros är ogräs och att liksom man ska ta bort så fort man ser en maskros och sådär. Men mitt perspektiv, det finns ju andra perspektiv på det. Liksom vad en maskros är för någonting. Jättebra för bin till exempel. Har man maskros i en trädgård ska man vara glad. Låt dem blomma tills bina har fått sitt och sen kan man ta bort dem, i mitt förslag. Och vi känner ju många, det är många som känner till begreppet maskrosbarn. Alltså att man har vuxit upp i en lite karg miljö, inte så lätt. Men har ändå på något vis tagit sig igenom det där. Och det är ju en symbolik med det. Sen finns ju en massa andra. Man kan ha maskrosvin och maskroshonung. Det finns ju massa bra grejer med maskros också. Som är faktiskt på många sätt också en medicinalväxt. Så det är ju det där med samhället. Att vi har perspektiv på saker och ting. Och idéer som vi kanske också sprider till våra barn. Som vi hörde här. Det är ett ogräs. Men det kanske finns ju andra kvaliteter också som man kanske som barn eller som människa också behöver ha med sig för att se en mer helhetsbild av vad saker och ting faktiskt är, rent symboliskt. Alla har vi stått med en maskros boll i handen och blåst på den och sett hur den flyger iväg som fallskärmar eller sådär. Det är ju sådär med mycket liksom, att vi rensar bort kanske saker och ting utan att riktigt reflektera vad det här faktiskt också är.
Vi hörde Nacka kommuns stadskreatör Fredrika Friberg. Inslag 3. Telegram.
Många paraidrottare på internationell elitnivå har aldrig blivit testade för doping. En ny studie visar att över 100 elitidrottare från 25 länder så har fler än hälften aldrig blivit testade för doping och ungefär lika många sa att de inte fått någon antidopingutbildning, vilket är ett krav i många länder. Det här gör att många paraidrottare kan vara osäkra på vilka preparat som är förbjudna och hur de ska undvika misstag. Det här säger Sven Blomqvist, docent i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle, som är en av högskolorna som arbetat med studien. Han säger vidare att utbildningsmaterialet och själva dopingtesterna behöver anpassas bättre för olika typer av funktionsnedsättningar. Om man tittar på statistiken för hur många idrottare som fälls för doping så är det ungefär lika stor andel paraidrottare som övriga elitidrottare. Men det har alltså gjorts långt mycket färre tester bland paraidrottare. Forskningen har genomförts av Högskolan i Gävle, Lunds universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan i samarbete med flera internationella parasportförbund. Pendeltågstrafiken påverkas under Kristi himmelfärdshelgen. Alla pendeltågslinjer påverkas från onsdag den 13 maj klockan 22 till söndag den 17 maj klockan 14. Det här beror på stora signalarbeten. Vissa sträckor får inställd trafik, till exempel Stockholm Södra till Tumba, Stockholm City och Farsta Strand och Södertälje Centrum Gnesta. SL sätter in ersättningsbussar. Fler barn omfattas av kostnadsfri TBE-vaccin sedan 1 maj. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation. Tidigare gällde det bara för barn upp till 3 år, men nu gäller det även för dem som är födda mellan 2018 och 2021. TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett och kan orsaka allvarlig inflammation i hjärnan. Stockholms län är ett riskområde med många rapporterade fall. Influensavaccin minskar risken för hjärtinfarkt. Influensavaccination skyddar mot influensa men verkar också skyddande för personer med hjärt- och kärlsjukdom. Hos de här patienterna som har vaccinerats har man sett att det är lägre dödlighet och färre hjärt-kärlhändelser, särskilt efter hjärtinfarkt. Det här skriver tidningen Läkemedelsvärlden. SRFs färdtjänstkampanj samlade in över 16 000 namnunderskrifter för en bättre färdtjänst för personer med synnedsättning. Kampanjen startade den 1 oktober 2025 och har fokuserat på att påverka politiker på både lokal och nationell nivå. Den 13 maj överlämnas namninsamlingen till infrastrukturminister Andreas Karlsson tillsammans med krav på lagändring. Vi avslutar telegrammen med att skulpturen Orfeusgruppen utanför konserthuset på Hötorget restaureras. Under våren börjar först en rengöring, sen ska bronsytan bearbetas och vissa delar patineras. Sist sker en ytbehandling med vax. Två växter som hör till skulpturgruppen har länge saknats men har nu gjutits av och kommit tillbaka, tillsammans med en av nymferna. Ett skyddsstängsel kommer att sättas upp runt Orfeusgruppen under arbetets gång och det hela ska vara klart i början av juni.
Inslag 4. Statsministerns glassbild.
En bild på när statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson äter glass den 1 maj har väckt starka reaktioner i både sociala medier och i debattartiklar i tidningar. Det är bilden i kombination med en tillhörande text och att den publicerades just på 1 maj, som är arbetarrörelsens internationella högtidsdag och röd dag i Sverige, som många har reagerat på. Det var Moderaterna som la upp bilden på deras Instagram. Och texten lyder, citat, känslan när det är fredag, ledigt och du inte behöver gå i något tåg, slutcitat. Och så här ser glassbilden ut. Det är en närbild på finansminister Elisabeth Svantesson och statsminister Ulf Kristersson som håller i varsin glasspinne. Svantesson till vänster bild, hon är en vit, medelålders leende kvinna med kort, blont, rakt hår, bruna glasögonbågar och ljusrosa kavaj med vit t-shirt under. Hon biter i en ljusgrön isglass. Till höger i bild ses Ulf Kristersson som tagit en tugga på sin glasspinne. En lite större glass som är magnum med vit choklad. Han ler med stängd mun och ögonen kisar. Han ser ut att njuta av glassen. Kristersson har kort, rakt brunt hår och stålbågade, lite runda glasögon. Han är slätrakad och något solbränd. Har vit skjorta. Bakgrunden är ett grått höghus med stora fönsterpartier. Det är en solig dag. Texten då? Den är skriven med tjock vit text och ligger i övre delen av bilden och den lyder alltså: känslan när det är fredag, ledigt och du inte behöver gå i något tåg. Under texten finns en rektangulär blå ruta där det står fre för fredag. Sen är det en gul solsymbol och en temperaturskala som visar 23 plusgrader. De som reagerat negativt på bilden ser den som en provokation och ett hån mot arbetarrörelsen. Den tidigare socialdemokratiska partiledaren Håkan Juholt skriver i en debattartikel i Expressen den 5 maj, citat, du gör det lustig över människor som samlas för värderingar de känner gör samhället bättre. Klimatet, solidaritet, rättvisa eller annat de brinner för. Slut citat. Vi ska höra statsminister Ulf Kristersson svara på kritiken i en videointervju för Aftonbladet. Och även Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, uttrycker i samma tidning vad hon anser om saken.
Jag åt en glass på 1 maj. Jag vet inte, jag tror inte jag var helt ensam i Sverige med att äta en glass i 23 graders värme. Alldeles oavsett om man dessutom tänkte gå i demonstrationståg eller inte. Att jag inte demonstrerar på 1 maj, det kan inte vara en helt unik hemlighet.
Men var det inte något litet syfte med den här bilden att sätta in en liten kil mot Magdalena Andersson?
Det var väl ingen kil. Jag har inget emot att de demonstrerar. Vi andra demonstrerar inte på 1 maj. Utan vi njöt av våren på annat sätt. Var och en kan få fira våren på sitt sätt.
Är statsministerns glassbild ett hån mot arbetare som går i 1 maj-tåg?
Ja, det skulle jag. Så såg jag den när jag såg det. Det var 70 000 personer som gick i 1 maj-tåget för att de vill ha en ny regering. Och den typen av bilder är... Ja. Givet att det är sån liksom oro i världen, vi har stigande bensinpriser, stigande elpriser, risk för stigande matpriser, så kanske statsministern skulle ägna sin tid och kraft åt annat.
Sist hörde vi Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Dessförinnan statsminister Ulf Kristersson. Inslag 5. Nu ska båten i sjön.
Skepp och höj, tänkte jag säga.
Nu hör jag någonting som rasar.
Det var en ställning.
Först hände ingenting. Sen hände allt på samma gång. Så kan man sammanfatta hur det var när jag fick vara med när Petter Fielding fick lägga ner båten i vattnet vid Årstaviken en solig vårdag i slutet av april. Han är en del av seglare med synnedsättning. Men idag ska vi vara med när han sjösätter sin båt Marianne. Vi tar det från början. Vi ses på Petters båt som står på land bland rader av hundratals andra båtar tillhörande Årstavikens segelsällskap. i väntan på att lyftas ner i vattnet av ett par enorma kranar, specialinhyrda för sjösättningshelgen.
Ja, de står ju på stötter då, båtarna, va? Och sen har man pallvirke under båt, under kölen, så den står ju ett par decimeter från marken ju. Och sen är det 7 stötter som håller båten upprätt nu då, innan den läggs i.
Jag klättrar upp för båten på en liten stege och sätter mig bredvid Petter. Han bär solglasögon, solblekt blå fiskarhatt och det grå håret går ner en bit i nacken så att det faller över den praktiska grå västen han bär över en kortärmad grön skjorta. Samtidigt som vi pratar så kilar Petters fru Miriam omkring nere på marken och fixar med det sista.
Vårt problem nu det är, vi kommer sjösättas här om en timme kanske, att vi har ingen plats att ligga vid här. Vår sommarplats är nere på Gålö, alltså söder om Dalarö, södra skärgården. Mm. Så att vi ska försöka hitta någon, vi får prata med handkapten och se om vi kan få någon provisorisk plats här. För vi måste masta på också, våra master ligger i skjulet här uppe. Och det får man inte göra nu när man håller på och sjösätter då, för då blockerar man mastkranen där, va. Nu låter det som om de har färdig lunch.
Just det.
Ja, så de börjar jobba igen.
Men jag tänkte fråga, känslomässigt då? Är det något speciellt med som båtperson att just med sjösättningen?
Ja, det är klart det är. Det är ju jättehärligt. Nu börjar ju säsongen. Nu har man ju liksom, ja, hela våren, sommaren och hösten till upptagning nästa gång. Men förmodligen ligger ju vi kvar, så nu är det ju minst ett halvår med båtliv så att säga, va? Så det är jättehärligt. Men och sen är det skönt att man är klar. Det är väldigt mycket förarbete. Vi har ju jobbat med botten då, för det är ju det viktigaste när båten väl är uppe, att få ha epoxy. Man får inte ha giftfärger längre ju. Det här är ju en sötvattentäkt. Det är ju vårt riksvatten. Så alla båtfärger, man får inte ha vanliga båtfärger. Däremot får man ha epoxy då, färger som inte släpper ifrån sig någonting.
Båten som vi sitter på köpte Petter och familjen 2018.
Och det är en Nauticat 33 fot och det innebär att den är 10,25 lång och 3,25 bred. Den är från 1972, så det är ingen ny båt. Den är tvåmastad, det är två trämaster. Catchriggad kallas det för de som vet vad det är. Men det innebär att man har en stormast och en mindre mesanmast helt enkelt. Men de är ju inte på nu då, de får inte vara på när den ligger på land nu, för att kolonilotterna tycker att det stör utsikten om vi skulle ha masterna på här på vintern.
Petter har varit en båtmänniska i hela sitt liv. Mormor och morfar hade båt, pappa var sjökapten och under barndomen hade familjen en egen lite mindre båt och så hade de en så kallad andelsbåt.
Så den låg på västkusten oftast, man seglade västkusten, Danmark, Norge. Så det gjorde vi varje år.
Och Petter, som idag är 62 år gammal, började på seglarskola redan som liten grabb.
Alltså, vi gick på seglarskola i Karlstad då, när vi var små. Och då var jag 7 och brorsan 5. Och han fick ju segla i min båt. Det är ju en enmansbåt annars, men vi var ju så små. Så det gick ju bra. Han fick ju se åt mig då. Så han fick inte köra en egen båt. Han var för liten egentligen. Så att vi har väl alltid, ja, så har vi ju kört jämt, liksom hjälps åt.
Måste ju bygga mycket tillit på något vis.
Ja, ja, det gör ju det, absolut. Man har ju inte så mycket att välja på. Det är bara att lita på brorsan helt enkelt.
Vi tar oss inomhus i båten och sitter i sittbrunnen för att undkomma ljudet från kranbilarna. Petter berättar om båten vi sitter i, döpt till Marianne, dels efter Petters mamma och dels efter den första svenska segelbåten som seglade jorden runt.
Den här båten var min drömbåt på 70-talet. Det är ju väldigt mycket trä, det är ju en plastbåt, skrovet är plast, men allt annat är trä. Den är en jätteliten båt idag jämfört med alla andra båtar, men just den, det är en finsk konstruktion. Det är finländare som har ritat den. Och det är just den här doghouset som man säger, som vi sitter inne i nu. som är sittbrunnen, och den är ju helt skyddad. Jag tror det är 18 fönster om jag inte minns fel. Här så det är som att sitta på en glasveranda helt enkelt.
Det är större än om man är i en bil. Det skulle vara en van eller någonting om man skulle försöka beskriva hur stort det är. Det känns väldigt rimligt.
Ja. Vi har suttit 8 stycken och ätit här. Vi har bord som man liksom fäller upp från varsitt håll. Och så kan man sitta 4. Vi har en planka mellan här och så sitter man 4 på andra sidan. Så vi har en midsommar på ute så satt vi 8 här inne och käka. Så det går att få plats många. Vi har ju en 3 här uppe på Gotlandsgatan. Det är mer plats här än vad det är i lägenheten hemma faktiskt. Där man vill vara för sig själv, om man säger så. Ja. Nu tror jag de börjar röra sig här. Jag tror vi måste kliva av.
Yeah. Ja, det var det. Vi kan kolla.
Ett arbetslag från segelsällskapet som ska hjälpa kranförarna närmar sig, och de spänner fast 2 stora orangea platta rep under båten, så kallade slings, som sedan fästs vid kranen. Båten ska alltså upp och hänga i en slags sele i luften. Från sidan av båten hänger också ett antal tampar eller rep som gör att de runt omkring kan hålla styr på den 8 ton tunga båten när den lyfts upp, så att den inte ska börja snurra eller stöta i grannbåten som också väntar på att lyftas i. För att inte vara i vägen så går vi några meter bort. Och Petter hämtar ledarhunden som snällt väntat bunden vid den gamla klubbstugan som numera är restaurangskrovet. Jag frågar om någonting kan gå fel nu när båten ska lyftas upp i luften, flyttas och sen sänkas ner i vattnet en bit bort.
Finns det någon fara här då? Finns det något som kan gå fel för er del?
Nej, de kan ju tappa båten. Det är väl det värsta som kan hända. Men det är ju sling man sätter under. Men det tror jag händer aldrig i stort sett. Så man får aldrig vara under båten. Det är 8 ton ändå.
Det finns ingen risk att de stöter in i något eller
förstör. Det är därför de har de här tamparna. Så de ska kunna styra båten i luften. För kranföraren kan ju bara styra den. Den kan ju bara rotera liksom i luften. Och så måste den ju hamna rätt när man ska i den här nere.
Vad kommer din uppgift vara där nere då?
Nej, det är ju att hjälpa Miriam. När den väl är i sjön sen så ska vi starta och sen köra bort båten. Nästa båt ska ju i. Vi kan inte ligga kvar där, va? Utan vi måste köra runt båten och lägga till någonstans, som sagt. Vi har ju ingen plats riktigt, så vi får se vad vi lyckas hitta. Någonstans kommer vi ju hamna, men
än är det inte riktigt klart för lyft. Så jag passar på att fråga hur det går till när Petter och hans fru är ute på båten. Han med ungefär 1% syn och hon som seende som aldrig levt båtliv innan de två träffades. Jag tänker att deras kommunikation måste ju vara enormt väloljad vid det här laget.
Det skulle man kunna tro, men min fru kan inte höger och vänster. Hon kunde babord och styrbord. Det gick ganska bra ett tag, men ja. Det är lite spännande helt enkelt. Jag måste peka. Däråt kan jag säga. Och så peka, för hon kan inte höger och vänster. Och gör 50% fel. Så att, ja, jo, man tycker man borde ha bra kommunikation, men
Känner du att hon har kommit in i det?
Ja, absolut. Hon är tuff, verkligen. Alltså, jag vet inte om du såg det, men fören på våran båt är ju ganska uppsvängd. Så när Miriam, som är väldigt kort, står inne, så ser ju inte hon hur långt det är kvar fram. Så vi har en sån stävsteg, så jag klättrar ner för jag står och känner med foten bakåt. När vi är framme, helt enkelt. Så det är lite spännande.
Visst, så får man installera något slags spegelsystem eller något slags backspegel.
Ja, vi har faktiskt köpt en, till och med en kamera som jag har tänkt sätta i fören, så hon kan se på telefonen hur långt det är kvar. Va?
Men du har aldrig, apropå saker som kan gå fel, du har aldrig på grund av din synnedsättning klivit fel eller skadat dig eller hamnat i något trubbel på båten?
Många gånger. Alltså, man slår sig ju hela tiden nästan. Ja. Det är bra. Man måste ha skor på sig, för det är massa grejer på däck. Man sparkar sig under tårna. Men sen... ja, det är lätt att trampa. Det svåraste är när man ska lägga till på något nytt ställe och man inte vet om det är stolpar eller om det är beslag eller om man ska hoppa land på en brygga så man inte ser vad det är. Det är det farligaste momentet på riktigt faktiskt. Och jag har slagit mig, absolut. Men ja, jag har faktiskt aldrig trillat i. Det är inte så jag har missat bryggan helt. Som tur är.
Men jag antar att du måste ju ha med dig orientering och känsla för båtens delar och allt möjligt. Sen barndomen, så att du har en kunskap i kroppen så att säga.
Ja, framförallt riktningen, vad vi är. Alltså vad söder är, vad väster är, vad öster är. Alltså vart vi ska. Det är bra om jag vet. Men sen har de ju naturligtvis GPS-er ombord. Men... ja, det är jag som har känsla för fart och tid, om man säger så. Nu hör jag någonting som rasar.
Men någonting verkar gå fel. Flera personer verkar stressade. Och efter ett tag sätter arbetslaget tillbaka både trä och stöttor under båten. Petter kan, utan att se det, misstänka vad som gått fel. De två repen, slingsen, som går under båten har glidit isär något. Och det finns en risk att båten liksom glider ner som en tvål mellan våta fingrar. Så egentligen borde slingsen surras ihop.
Du ser fören där, så lutar det ju ganska mycket framåt. Så går det ju rakt under. Alltså den främre slinget får ju inte glida fram, va? Och då brukar man surra ihop dem. Man straffar dem, som man säger. Så att den inte ska kunna glida fram.
Just det, det ser de inte ut att vara.
Nej,
nu.
Jag misstänker det. De ska vara det egentligen.
Men kan du känna en frustration att inte kunna vara med och påverka?
Nej, det är ju som det är. Man får ju bara acceptera det. Det är ju en som måste bestämma. Man kan inte hålla på och tjafsa liksom. Ofta är de ju rutinerade, någon som håller i laget. Va? Så att...
Sen lyfts det igen och vi tar oss ner mot bryggan för att möta båten. Och nu blir det bråttom. Vi kommer överens om att jag ska följa med på båten när den åker iväg för att ställa några sista frågor. Men vi pratar inte riktigt om hur det ska gå när jag ska gå på. Petter hoppar smidigt i.
Vänta med att lägga i växel tills du har kommit ur.
Jag har ingen växel i.
Men så börjar båten ta sig ifrån den lilla bryggan. Och jag står kvar.
Ja, jag stannar här, ja. Vi hörs sen. Lycka till.
Båten svänger ut till en lite osäker framtid. Petter och hans fru har ju ingen båtplats färdig för natten och masterna måste ju på innan de ska vidare till sin sommarhamn på Gålö.
Ja, hej!
Någon vecka senare ringer jag upp för att höra hur det gick.
Så vi var väldigt osäkra om vi skulle kunna hitta någon plats. Och vi la oss bara på utsidan bryggan. Och låg ungefär en halvtimme, så kom en kille och sa, ja, det här är min plats. Hur länge hade vi tänkt ligga här? Ja, så länge vi får, sa jag, för vi har ingen plats. Men det visade sig att han skulle ändå ta upp sin båt så att det löste sig. Så vi kunde ligga faktiskt i hela veckan till i fredags. Alltså 1 maj så avseglar vi från Årstaviken och ner till Saltsjöbaden. Och sen vidare till Gålö då i lördags. Så att nu är båten på plats.
Vi hörde Petter Fielding och vi kommer att komma tillbaka till honom. För Petter tävlade förra året i en av klasserna i VM för inkluderande segling i Oman. Och han hoppas tävla även på nästa VM. Så nästa gång vi hör honom så kommer vi att prata om tävlingsseglande. Och om sällskapet för seglare med synnedsättning. Musiken i inslaget var Mamma Gamma av The Alan Parsons Project, Leg 6 av The Tough Alliance och Tres Margaritas av Los Dedos. Inslag 6. Annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på Läns- och riksnytt den här veckan. Nytt nummer kommer onsdagen den 13 maj. Och här kommer annonserna. Almåsa. Aktiviteter Kristi himmelsfärdshelgen. DBFK. Strandpromenad längs Mälaren. Lyssna på Läns- och riksnytt digitalt. SRF Botkyrka Salem. Medlemsträff i Tullinge. SRF Solna Sundbyberg. Guidad tur på Kinas slott. SRF Stockholm Gotland och DBFK. Familjeträff i Orhem. Och nu följer några ytterligare annonser från SRF Stockholm Gotland. Synträffar med Nacka kommun. Guidad vandring i Tyresö slottspark. Guidad visning Almåsa. Och nu kommer den sista annonsen för SRF Stockholm Gotland. Lunch på Almåsa. SRF Stockholms stad. Hälsodag. SRF Stockholms stad. Medlemspub. SRF Stockholms stad. Torsdagsträff. Och den sista annonsen. Viktig information. Byggarbeten. Gotlandsgatan.
Hej och välkomna till Almåsa under Kristi himmelfärdshelgen 13-17 maj. Ankomst onsdag 13 maj och vi startar med middag. På torsdagen har vi bingo. Brittis kommer att hålla en härlig kurs under helgen på 3 tillfällen och den kommer att kosta 900 kronor per person och förbokas när man bokar själva vistelsen. Sen har vi showdown och vi har varpa. På fredagen så har vi 2 av Brittis kurstillfällen om mat och vin. Och för er som inte vill boka det så har vi quiz, vi har trädgårdspromenad runt Almåsa och glassprovning med årets nyheter. På lördag 16 maj så har vi utflykt till Bergianska och det är en kostnad på 100 kronor per person. Det kommer vara nästan en heldagsutflykt. Vi åker vid 10 och är tillbaka vid 15. Ta med oss lite lunchpaket. För de som är kvar så har vi sinnesjakt, känna dofta smaka och vattengympa och femkamp på ängen. Kanske ni som åker på utflykt hinner tillbaka till den. Och på söndag så är det frukost och utcheckning. Tack och hej!
Strandpromenad längs Mälaren från Sätra till Café Lyran med DBFK den 23 maj. Följ med på en promenad längs Mälaren. Vi börjar vid tunnelbanan i Sätra, går genom Sätraskogens naturreservat. Strandpromenaden längs Mälaren och bland annat Sätrabadet. Och målet är det vackert belägna Café Lyran. Sträckan dit är cirka 6,5 kilometer i lättgången terräng. När vi fikat färdigt går vi vidare till Bredängs T-bana där promenaden avslutas. Från Lyran är det cirka 1 kilometer dit. Samling klockan 10.30 vid Sätra T-bana. Adressen är Torvsätravägen 18-20. Total tid 3-4 timmar. Anmälan senast 21 maj på www.dbfk.se eller till Anna Nilsson Salberg 073-102-5480. Säg till om du behöver ledsagare. Ingen avgift för promenaden, men du köper själv det du vill ha på Café Lyran. Nu hoppas vi på ett vackert väder. Välkomna, hälsar Anna och Örjan.
Har du hört den glada nyheten? Nu kan du få din taltidning, Läns- och riksnytt, direkt online via din Daisy-spelare som du har köpt själv eller fått via syncentralen. Slipp vänta på skivor i brevlådan. Nu landar nyheterna hos dig så fort de är klara. Det enda du behöver är en internetuppkoppling hemma, så sköter tekniken resten. Enklare kan det inte bli att hålla sig uppdaterad. Vill du veta mer eller få hjälp att komma igång? Ring Polarpint på telefon 010 470 9900 eller kontakta taltidningshjälpen på telefon 020 311 211. Vi har all information du behöver för att börja lyssna online redan idag. Läns- och riksnytt, din tidning, när du vill, där du är.
Hej alla vänner med synnedsättning. Kom och ät pastasallad med tillbehör. Vi avslutar med kaka och kaffe eller te. Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag i goda vänners lag. Aktivitetskommittén inhandlar och tillagar maten. Anmäl dig i god tid så att vi kan planera inköpen. Deltagarantalet är begränsat så det är första kvarn som gäller. Ta gärna med en vän eller anhörig. Tid. Söndagen den 17 maj klockan 13 till och med 15. Plats Anna Maria Ros, väg 108 i Tullinge, grind B. Vägbeskrivning, buss 723, går från Tullinge station klockan 12.32 mot möteslokalen Hållplats Källvägen. Det är cirka 10 minuters bussfärd. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.15. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte ändras. Pris 50 kronor kontant eller swish till 076 850 2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 13 maj till Urban Eriksson på mobilnummer 076 850 2972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com där Anneli stavas utan e på slutet och AMRV är initialerna till Anna Maria Ros väg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på samt om du eller någon du anmäler behöver specialkost. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrka Salem. Övriga planerade aktiviteter under 2026. Medlemslunch med mera söndagar klockan 13 till och med 15 på Anna Maria Rosväg 108. Om inget annat anges. 14 juni medlemslunch, onsdag den 19 augusti, maden med korvgrillning, 20 september upptaktsmöte. Litteraturträff på biblioteket, torsdag den 21 maj klockan 13-14. Här slutar annonsen. Hej och tack!
Till alla med synnedsättning i SRF Sonasundberg. Andra medlemmar inom SRF är välkomna i mån av plats. Välkomna onsdagen den 3 juni klockan 13.00. Då har vi en guidad tur på Kinas slott i Drottningholm. Var och en tar sig till Drottningholm på eget sätt. Färdtjänstadress är Kinas slott nummer 1, slottet Drottningholm. Kinas slott är beläget i Drottningholms slottspark och ett unikt lustslott byggt på 1700-talet som en gåva till drottning Lovisa Ulrika. Slottet är idag ett av UNESCOs världsarv. Guiden möter oss i vestibulen på Kinas slott. Efter guidningen som tar cirka 45 minuter bjuder föreningen på kaffe i slottscaféet. Guidningen tillåter max 30 personer. Anmäla gör du till Margareta www.hall.assarsson@telia.com. Margareta stavas med TH. Och senast den 29 maj vill vi ha den anmälan, men gärna tidigare. Välkomna!
Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland i samarbete med föreningen DBFK. Söndagen den 31 maj blir det tipspromenad och korvgrillning i härliga Orhem. Träffen vänder sig särskilt till familjer med synskadade föräldrar, men alla är varmt välkomna. Vi grillar korv tillsammans, tar fram roliga leksaker och man kan gå en klurig tipspromenad för stora och små. Stugan är öppen varje söndag mellan klockan 10.30 och 14.00 och det är dessa öppettider som gäller även denna söndag. Kommer du med färdtjänst så är adressen Orhems skogsväg 31. Har du inte tillgång till färdtjänst, då får du gärna ta bussen tillsammans med oss från SRF Stockholm-Gotland. Vi tar buss 180 från Skarpnäck och vi åker till ändhållplatsen Orhem. Bussen går från Skarpnäck klockan 09.58 och tar ungefär 20 minuter. Observera att det är viktigt att du kommer i tid, för nästa buss går inte förrän om en timme. Vi lämnar Orhemstugan när den stänger för dagen klockan 14.00 och vi tar då en gemensam buss tillbaka till Skarpnäck där tunnelbaneanslutning finns. Medlemmar hos SRF Stockholm-Gotland som anmäler sig till oss betalar ingen avgift. Då ingår korv, kaffe, te, saft, men ta gärna med en egen liten matsäck också om du vill. Avgiften är annars den stugavgift som DBFK tar ut och det är 60 kronor för vuxna. Orhemsstugan består av ett större rum med öppen spis och vi har möjlighet att vara inomhus om vädret skulle vara dåligt. Annars så ligger stugan naturskönt nere vid sjön Flaten och i Flatens naturreservat. Orhemsstugan ägs av föreningen DBFK som är en aktivitetsförening för personer med synnedsättning. Sista anmälningsdag är måndagen den 25 maj. Glöm inte att tala om hur många personer ni är i sällskapet och glöm inte att tala om du istället vill ha vegetarisk korv. Anmälan gör du till anmalan@srfstockholmgotland.se eller till telefon 08 462 45 30. Har du frågor kan du även kontakta Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08 eller på mejladress kristina.ljung@srfstockholmgotland. Kristina stavas med bokstaven K och efternamnet Ljung med LJ. I stugan finns det tillgång till dricksvatten och det finns även tillgång till en enklare toalett. Varmt välkomna!
SRF Stockholm, Gotland och Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi träffas på torsdagar mellan klockan 14 och 15.30. Och nästa tillfälle är den 21 maj. Vi ses på Träffpunkt Smedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör, på telefonnummer 070 431 84 83. Du kan också skicka ett mejl på frida.ambros@nacka.se. Välkommen!
Guidad vandring i Slottsparken 21 maj klockan 11 till 14. Syntolkad guidning i 2 timmar i Tyresö Slottspark. Vi avslutar med en lunch på Café Notholmen för de som önskar. Anmälan senast den 20 maj till Kristina Sönnergren på telefon 0707 367696. 0707 36 76 96. Alla intresserade är varmt välkomna.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till guidad visning på Almåsa Havshotell. Fredagen den 22 maj anordnar SRF Stockholm Gotland ett besök på Almåsa Havshotell i Västerhaninge. Konferensanläggningen är tillgänglighetsanpassad för personer som har en synnedsättning. Vi får en guidad tur i de vackra omgivningarna och därefter äter vi en gemensam lunch. Vi ses den 22 maj klockan 11 till 14.30. Färdtjänstadressen är Almåsavägen 20, 137 91 Västerhaninge. Du som är medlem betalar 120 kronor. Övriga betalar 220. Betalning sker på plats antingen kontant eller via Swish. Anmäl dig till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefonsvarare 08 462 45 30. Anmäl dig senast den 14 maj. Meddela då också om du har behov av ledsagare och om du har några allergier. Observera att det är ett begränsat antal platser och att medlemmar boende i Nacka och Värmdö har förtur. Välkommen!
Lunch och rundvisning på Almåsa Havshotell 29 maj klockan 11.30 till 14.00. Vi träffas på Almåsa Havshotell och börjar med en lunch 11.30 med en efterföljande rundvisning. Lunch kostar 120 kronor för medlemmar i SRF och 220 för icke-medlemmar. Almåsa Havshotell är tillgänglig anpassad för personer med synnedsättning och ligger vackert vid Horsfjärden. Anmälan senast 25 maj till Kristina Sönnergren på telefonnummer 0707 36 76 96 0707 367696. Maxantal 30 personer. Medlemmar i Nynäshamn, Tyresö och Haninge har förtur. Varmt välkomna! SRF Stockholms stads hälsodag lördagen den 9 maj. Äntligen kommer SRF Stockholms stads temadag om hälsa lördag den 9 maj klockan 13 till 17 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Pris 100 kronor som betalas på plats med kort eller Swish. Under dagen kommer vi att få både teoretisk och praktisk information. Du får veta mer om vad du kan göra för att må bra. Föredrag om hälsokost, visning av träningsredskap, egenträning, tabata, kunskap om kroppens signaler, yoga på stol, vila till klangskålar och mycket mer som har med hälsa att göra. Vi bjuder på olika ätbara nyttigheter. Det finns möjlighet att köpa bland annat träningsband och andra hälsoartiklar. Dagen avslutas med allsång. Anmäl dig senast måndag 4 maj på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Anmälan är bindande och programmet börjar klockan 13.00. Varmt välkommen önskar hälsogruppen. SRF Stockholms stad, kom till vår medlemspub fredag 8 maj. Fredagen den 8 maj är du välkommen till vår medlemspub. Den här gången blir det disco, så på med dansskorna. Tid och plats klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns snacks och pajer samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller Swish. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad. Torsdagscafé den 21 maj. Välkommen till ett extra långt torsdagscafé. Våra hantverkscirklar, korgflätning, stickning och sömnad visar upp och presenterar sina alster. Du har också möjlighet att titta och känna på hantverken. Den här gången bjuder vi på fika och en särskild inbjudan har gått ut till våra nya medlemmar. Men alla är förstås hjärtligt välkomna. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 17. Varmt välkommen!
Viktigt meddelande till dig som befinner dig på eller ska till och från Gotlandsgatan inne vid Skanstull de närmaste veckorna. Det blir schaktningsarbeten på gatan på trottoaren förbi 44 och 46. Just nu håller de sig längst ner mot Östgötagatan men arbetar sig uppåt mot trappan ner mot Götgatan. Arbetet kommer att pågå i cirka 3 veckor. De kommer att schakta i sektioner och det kommer alltid att finnas landgångar in till portarna. Skyltar sätts upp i ungefärlig maghöjd för vuxna. Gå i möjligaste mån i mitten av Gotlandsgatan i parkdelen.
Redaktionsruta. Läns- och riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13, 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns- och riksnytt.